Det här är politikens frågepodd.
Idag om inre kabinett. Vad är det ens?
Tack, herr talman. Alltså, den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig.
Här kommer en poddfråga från en trogen lyssnare. Magdalena Andersson pratade i Ekots lördagsintervju om Tidöpartiernas ledare som det inre kabinettet. Som om det utgjorde någon slags exekutivkommitté i regeringskansliet. Men är inte detta lite gruppledartänk? I röran av statsråd, samarbetsprojektsgrupper och höga statssekreterare, har dessa fyra någon egen självständig beslutanderätt eller beslutande funktion? Detta undrar Isak, som också vill tillägga att han inte är moderat politiker.
Jättebra fråga, Isak. En fråga till Torbjörn. Statssekreterare skrev inte Isak i frågan.
Nej, han skrev höga ålsekreterare, men det tycker jag lite är förra veckans historia.
Jag har ju då försökt titta lite på det här med inre kabinettet. Man minns ju under Fredrik Reinfeldts tid att det här var mytomspunnet. Det inre kabinettet som sågs varje torsdag. Partiledarna och, tror jag, statsministerns statssekreterare, som ju PM Nilsson faktiskt inte var. Han var ju statssekreterare hos statsministern. Men alltså den högsta statssekreteraren var med på de mötena också. Men Isaks fråga här är lite mer konstitutionell, känner man. Och Bertil Fiskesjö känner ungefär som Isak.
Alltså centerpartisten. Du menar den gamle Bertil Fiskesjö. Den som var
ikonen som gör att Torbjörn knappt får ut ord för att han blir så till sig.
Som var Centerpartiets to-go-to-person så fort det handlade om konstitutionella frågor.
Sossarna, det var ingen svårighet att övertyga dem. Jag är ju också republikan naturligtvis.
Han har varit involverad i typ allting. Mm. Grundlagen, ja, ni vet. Ja, hur mycket
för
som helst.
Var så här nämligen. Det första inre kabinettet i regeringskansliet, det kom till 1990. Det var Ingvar Carlsson som inrättade det.
Aha.
Socialdemokratisk statsminister vid denna tid. Inre kabinettet var då en grupp bestående av 7 statsråd som Carlsson hade pekat ut som särskilt viktiga. Han omorganiserade hela regeringskansliet och bildade olika statsrådsgrupper, 3 olika. Och då skapade han också det här inre kabinettet.
Och skulle det ses som liksom superregeringen?
Ja, de var liksom, det var liksom
vilka
då...
Vilka var de?
Ja, men,
kan man få veta?
Det var dels...
Ge inte Torbjörn, men han har redan blivit nog upphetsad.
Ja, men okej, okay, jag tar hela historien då. Jag har läst om detta i arkiven, men också i Per Daléus, statsvetaren som skrivit en avhandling om politisk ledarskapsstil hos 4 statsministrar, som är väldigt intressant om man är intresserad av typ hur regeringskansliet är organiserat. Och, vilket jag är. Men...
Och Per Daléus är inte en okänd bror till Lennart Daléus?
Det vet jag inte. Han är på Försvarshögskolan. Men okay. Det är säkert.
Vi kan säga det om det gör dig lyckligare, Torbjörn. För vi behöver höja din nivå här.
Jag har inte släktforskat på statsvetaren till den här podden. Men i alla fall, Ingvar Carlsson delade upp statsråden i 3 grupper. Det var utrikessäkerhet, det var välfärd och det var näring. Dessa fick då en minister som var chef över de andra ministrarna. De här ingick i inre kabinettet. Det var Sten Andersson, det var Ingela Thalén, det var Rune Molin. Mm. I inre kabinettet fanns också Kjell-Olof Feldt, Laila Freivalds och Birgitta Dahl.
Utrikesminister, finansminister och...
Nej, finans, justitie och miljö.
Ah,
den stora saken här var att finansministern Kjell-Olof Feldt fanns inte med i någon av de här 3 grupperna. Han fanns i inre kabinettet. Därför beskrevs hela den här omorganisationen som ett sätt att desarmera Feldt och göra honom mindre mäktig. Och han var också ute i medier och pratade om att det här inte var...
Han var sur.
Det här var inte toppen för honom. Bertil Fiskesjö KU-anmälde sen detta. Han ville att konstitutionsutskottet skulle titta på det här för att han tyckte att det här
var så hemskt att Kjell-Olof Feldt skulle bli av med makt.
Nej, men att det här var liksom skulle nu själva ärendeberedningen i regeringskansliet förändras och hur skulle det här liksom rimma med den svenska konstitutionen. Jag kunde dock inte hitta KU:s utredning av detta. Jag vet inte om de någonsin gjorde det. Jag hittar bara själva anmälan.
Men grundkritiken här, den är väl just att regeringen ska ju fatta beslut kollektivt och beredas kollektivt, alltså alla ärenden. Och skapar man då någon egen hittepåorganisation i det där så kanske man då sidosätter den gemensamma beredningen.
Ja, det är ju det som är frågan. Men i grunden handlar ju detta om makt. Göran Persson, ni vet. Mm-hmm. Han hade inget inre kabinett. Han ville inte ha ett inre kabinett. Han säger i den här avhandlingen, eller någon säger i den här avhandlingen, att Perssons motivering till detta är att statsministerns auktoritet undergrävs och det blir ett kollektivt ledarskap. Och det vill inte Göran Persson se i regeringskansliet. På Fälldins tid så kämpade Moderaterna och Folkpartiet för att få ett inre kabinett. Då hade man samordningskanslier och samordningsstatssekreterare, men de ville ha inre kabinett. Det ville inte Fälldin, för att han ville inte bli bevakad i statsrådsberedningen av de andra partierna.
bra motivering.
Mm. Eller hur? De känner att folk inte så öppna nu för tiden.
Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det är ju så här det ser ut. Alltså. Det är ju så här det ser ut. Alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men om man ska prata om hur det funkar idag, vi har ju tidigare poddar gått igenom en del kring det här med projektgrupperna som också förändrar beredningen i regeringskansliet. Alltså där varje tidigare projekt har en grupp bestående av statssekreterare, politiska tjänstemän och opolitiska tjänstemän. Men det inre kabinettet, det finns ju också skrivet kring det i Tidöavtalet, och det är ju då partiledarna, och då ska det finnas två olika inre kabinett, ett med alla fyra som där man ska behandla då Tidöärenden, och så ett med de tre regeringspartierna.
Heter det inre?
Alltså, vet du hur roligt det är? Nu har jag då, sen jag började jobba med detta igår, försökt ringa och fråga folk i regeringskansliet hur, alltså vanliga pressisar, hur funkar det med inre kabinettet? Och de har typ inte förstått frågan. Alltså, de har inte riktigt vetat vad det är.
Alltså, det här är det tvärtom mot hur det var för jättelänge sedan. Alltså, jag tänker på typ Tage Erlanders tid, så fanns det ju en inre cirkel. Men det var ju ingen som var så dum så de liksom skulle ha ett namn på det, för det skapar ju problem. Här har man två namn, alltså två inre kabinett, liksom institutioner på pappret, men de verkar inte existera i verkligheten.
Ja, men det roliga är ju att Magdalena Andersson pratar om det här inre kabinettet, och jag såg i riksdagsprotokollen att det ibland liksom anförs att, ja men Jimmy Åkesson, du sitter ju i det inre kabinettet.
Jag vill börja med att gratulera Jimmy Åkesson. Sverigedemokraterna har ju ett avgörande inflytande över svensk politik när Jimmie Åkesson tar plats i regeringens inre kabinett.
Och det gör han ju. Det finns.
Fyrpersonskabinettet.
Men enligt dem jag nu har lyckats prata med om detta, som till slut har förstått vad det är frågan gäller, de säger att det har varit lite problem med det här inre kabinettet. Tanken har varit att de tre partierna ska träffas varje vecka och de fyra partierna ska träffas varannan vecka. Men under EU-ordförandeskapet så har de ju behövt resa så himla mycket, statsråden. Så att då har man inte riktigt kunnat få till en tidpunkt, ett veckomöte. Så därför så har det liksom Ja, det blir av lite då och då när de får ihop
så
kalendrarna.
Det här organet som ska vara det viktigaste av de viktiga i regeringskansliet, det mötet blir inte av för att man har följt upp med annat.
Men det säger eventuellt någonting om hur viktigt det här är. Och när man pratar med samordningskansliet, som är de som samordnar, där det finns då en statssekreterare för varje regeringsparti och så Gustav Gellerbrand som är chef för Sverigedemokraternas samordningskansli. Det är där man tar Tidö-ärendena och alla andra ärenden, men då är ju inte SD med. Därifrån hör man att man aldrig någonsin har hissat en fråga till partiledarnivå. Alltså hittills har det inte hänt att man inte har varit överens och behövt skicka frågan upp till partiledarnivå för att lösa ut den.
Så alltså en poäng för att Tidöavtalet var tillräckligt genomarbetat för att det liksom fortfarande finns uppslutning?
Så skulle man kunna säga om man ville det. Man skulle också en annan förklaring till detta som jag kanske tror mer på är att det finns ett väldigt starkt intresse i samordningskansliet och på den här politiska tjänstemannanivån av att inte lyfta frågorna till partiledarna. Det såg jag och Torbjörn, jag vet inte om du minns, men när vi gjorde vårt stora Tidö-jobb, då var det ju lite samma sak där, att de var väldigt så här, helst inte till partiledarna, för då kan vad som helst hända. Om det ska till partiledarnivå, då måste vi också se till att typ någon på tjänstemannanivå är med, för att annars ja, men typ kan vad som helst hända. Det beskrivs ju också att de här partiledarna, de är ju lite olika. Alltså både Ulf Kristersson och Ebba Busch är personer som väldigt gärna är inne i mycket detaljer. Johan Persson, Jimmy Åkesson, kanske lite mer av en
big picture guy.
Ja, men mer på den abstrakta nivån. Så.
Ja, och det är väl det som bland tjänstemännen anses vara problematiken. Och kanske är annorlunda om man jämför med alliansregeringen, då det visserligen var lite olika partiledare, det förändrades under tid, men där ju inre kabinettet verkligen blev ja, här slutar frågan, här måste den till slut hanteras och lösas, och där man naturligtvis inte ville hissa för tidigt, för att det är ju det sista man har kvar att ta till vid en oenighet och kris. Men här är det ju som att man inte vill hissa av andra skäl, nämligen att de här fyra partiledarna som vi har att göra med idag är så olika till sina karaktärer och att de kanske inte har så bra track record av att lyckas lösa ut saker om man låser in dem i ett rum. Det vet jag inte, för jag vet inte hur många gånger de har fått försöka egentligen.
Men under januariavtalstiden så var ju Socialdemokraterna väldigt förvånade över Centerpartiets vilja att så ofta hissa saker till partiledarnivå. Att saker skulle i princip alltid avslutas på partiledarnivå. Och det sågs ju som en rest av det gamla inre kabinettet. Men när man idag pratar med folk i regeringskansliet så hänvisar de det väldigt mycket till Centerpartiet. Att det där är en centerpartistisk partikulturgrej. Det vill inte typ Kristdemokraterna håller på med.
Eller är det centerpartistisk, eller var det Annie Lööf-epoken som ville ta allting upp till partiledarnivå?
Så inre kabinettet idag egentligen någonting som mest funkar som retorisk position för Magdalena Andersson att säga, vet du vad, Jimmy Åkesson, du sitter faktiskt i regeringen.
De är ju väldigt, de säger ju gärna Ulf Kristersson sitter i Jimmy Åkessons regering. De använder ju den typen av begrepp väldigt mycket. Men sen kan man ju säga så här, det är ju fortfarande tidigt under mandatperioden. Det är ju klart att saker kommer hamna på partiledarnivå. Det är självklart att det kommer komma besvärligare frågor snart till EU-ordförandeskapet också över. Då kommer de ha tid att träffas på sina torsdagar.
Isak, inte moderat politiker, hans konkreta fråga var ju om de här fyra personerna eller de här två inre kabinetten har någon självständig beslutande rätt.
Nej, det har de ju inte.
Svaret på den frågan är ju att de inte har det, väl. Men att om fyra partiledare bestämmer sig för en sak så blir det så i ett regeringskansli som befolkas av tre av dem och där den fjärde är avgörande för att de ska få sitta där.
Ja, men så är det ju. Men formellt måste ju saker ändå då beredas enligt gängs gemensam beredning och regeringsbeslut, och saker ska ju utredas och skickas på remiss och lagrådet finns fortfarande. Alltså, det är ju på sätt och vis en informell struktur, precis som de här projektgrupperna till viss del är.
En argumentation från statsvetare är ju att det är liksom ett problem så här med januariavtalet, tidavtalet, att det har blivit en politisk kultur av att partier sätter sig ner och formulerar ganska mycket exakta detaljer. Det här ska vi genomföra, och tar inte in de opolitiska tjänstemännen som kan säga, ah, fast det där du vill uppnå, det blir fel om du sätter just den där liksom tidsgränsen eller procentsatsen eller någonting. Vad tror vi med ett inre kabinett? Riskerar det liksom att göra mer låsningar, att ledarna säger så här, okej, vi ska vara så här superspecifika och detaljerade, och nu är den här detaljen som gäller, och sen så när de opolitiska tjänstemännen ska komma in så blir det bara så här, fast vi kommer inte kunna göra det här, och nu blir alla bara arga på oss, och låser sig.
Jag tror att det är det som lite åsyftas i det här, att man inte vill lyfta saker dit. Och det handlar ju inte bara om att partiledarna är olika eller har svårt att komma överens, utan också det där, vad kommer ut därifrån och hur pass genomförbart är det. Sen är det klart, vill jag också bara lägga till, att även om det här inre kabinettet hittills inte riktigt verkar ha fått sin form, det är ju faktiskt ganska mycket i regeringskansliet som man undrar över, när ska de typ ha formaliserat det här, alltså typ säkerhetspolitiska
rådgivaren Henrik Landerholm.
Ja, men där är det också, där säger man också så här, men det håller på att hitta sina former och vi får se lite grann. Alltså det är ju en hel del uppstart på gång fortfarande, känner man. Men jo, det jag skulle säga var att även om det då är så med just inre kabinettet, så är det ju självklart att partiledarna liksom pratar med varandra, fattar beslut, reder ut frågan om vad Kristersson har sagt till Erdogan. Ja, men, eller liksom Changfrick.
Jag tror det här är annorlunda än allianstiden. Tittar vi på hela liksom vägen till Tidöavtalet, så präglas ju det väldigt lite av att partiledare sitter ner i grupp, tre eller fyra stycken. Det präglas av är ju bilaterala utbyten. Ebba och Ulf, Ulf och Jimmy, Ulf och Johan, Johan och kanske Ebba. Alltså,
och Johan och Jimmy.
Ja, i alla möjliga konstiga konstellationer. Men inte särskilt mycket vi fyra stänger in oss här. Inte ens på själva slottet, så var ju det liksom riktiga metoden för att lösa ut de problem som fanns kvar mot slutet.
Spännande med den här analysen. Jag vill ha typ en personalvetare, psykolog. Nej,
men, ja, men man känner ju att Per Daléus skulle kunna uppdatera sin avhandling och göra ett nytt forskningsprojekt.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.